varmt välkomna till Bilden av bygden, podden som tar upp olika teman på service på landsbygden i Sverige och Skåne framförallt. Och vi har samlat runt bordet här fyra personer, individer med olika erfarenhet och perspektiv på det här kring organisering av lokala initiativ och service. Och jag tycker att vi börjar i denna hörnan här med Carolina.
Carolina Castillo heter jag och äger lanthandeln i Önneköp och är i en process att samäga genom föreningen Levande Önneköp som jag också har varit med och skapat.
Tack så mycket.
Sara Eriksson heter jag. Jag är ordförande i Flyingebygden tillsammans, en ideell förening som jobbar med lokal utveckling i Flyingebygden. Vi äger också ett bygdebolag, ett SVB-aktiebolag. Flyinge bygdegemenskapsaktiebolag heter det. Och jag är också engagerad i skapandet av en ny detaljplan av en ekoby utanför Röstånga. Och där pratar vi också om olika sätt att organisera sig. Ett ganska aktuellt ämne för just det projektet.
Och vid din sida finns August Nilsson som leder distanskursen samhällsentreprenör på lokala folkhögskolan och är ordförande för föreningen Idébrunn Utveckling. Vi stödjer samhällsentreprenörskap och gräsrotsinitiativ runt om i Skåne. Och här i Malmö där jag bor så är jag med och driver en butik som har ekologiska varor som vi kör kooperativt som ekonomisk förening. Så det är också intressant i det här samtalet.
Fredrik Björk, jag är verksam vid institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Men jag är också styrelseledamot i det sociala företaget Jallatrappan som är organiserat som en ideell förening med näringsverksamhet.
Spännande, tack så mycket. Jag heter Nils, jag är ordförande i Röstånga utvecklingsaktiebolag som är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Och det ägs också av en ideell förening. Eller majoritetsägs av en ideell förening tillsammans med 460 andra delägare i bygden. Och då kan man säga att runt bordet här har vi många olika sätt att organisera och driva sociala verksamheter och verksamheter lokalt. Vi tänker att vi kan kanske gå in i var och ett av de här exemplen och använda dem som hävstång för diskussionen här. Carolina, ni har då... Ni är en ideell förening nu, men ni har då tankar på att bilda ett gemensamhetsbolag eller ett bygdebolag. Hur går era tankar kring det?
Från början var det ju så att vi startade en grupp personer som tänkte lite på hur vi skulle kunna äga lanthandeln gemensamt, alltså starta ett kooperativ. Så det tog några månader av diskussioner och... tankar fram och tillbaka om hur vi skulle organisera oss. Och det landade i att vi valde att bilda en ideell förening som jobbar med lokal utveckling. För vi tänkte att det var flera frågor än bara samägandet av själva butiken som skulle bli fokus i framtiden.
Ni tillbringar så lång tid på att fundera kring organiseringen.
Ja, typ 4-5 månader. Hur skulle vi liksom kunna nå ut till folk och organisera oss? Men det landade ju på en ideell förening. Det blev vårt juridiska paraply så att säga för att kunna liksom mobilisera och få in medlemmar och så vidare. Angående själva ägandeskapet av lanthandeln, samägandeskapet, så där diskuterar vi också det här. Vi var ju inne på att bilda ett kooperativ och det, ideologiskt så tänker vi att det ska vara ett kooperativ, och inte minst så har ju Sverige en stor rik historia med kooperativ. Men vi var lite inne på att semantiken kanske var att folk skulle bli lite så här rädda och avskräckta för att kooperativ, men då måste vi vara lite så här kommunister och lite så här. Vilket vi kanske är, men det innebär inte att vi vill ju få in liksom folk, och då var det ju viktigt att...
Jag får bara fråga, är det någon annan som har erfarenhet av den? Du jobbar ju på Companion annars, sa jag. Är det, möter man den ofta, den diskussionen?
Alltså just det här att det kan vara lite belastat.
Ja, ordet kooperativ.
Ja, det kan det nog vara i vissa sammanhang. Ja.
För ni heter ju innan kooperativ utveckling, nu heter ni Companion. Det är ju många år sedan.
Det var före min tid, men jag tror det kan vara ligga bakom det.
Mm. Ja. Ja, förlåt Karolina, berätta.
Nej, men det är bra bara att man känner igen sig i det här. Mm. Men oavsett vilket så kom vi sen fram till, mycket tack vare Nils, som möten vi har haft med dig, och även tillgång till tillgångarna var, hjälpte till där, i och med att vi fick träffa Ulla Härligt, så hon berättade då att svenska folket då, att är det folk som mest äger aktier någonstans, vilket inte är så självklart.
Nej, och du tänker, det var det ni valde mellan till exempel ett kooperativ ekonomisk förening eller ett byggnadsbolag?
Ja, precis, med tanke på att nå ut liksom till flera människor, som sagt. Många av oss som var med och bildade föreningen från början har ju den här lite mer ideologiska, sociala, politiska engagemanget. Men vi ville ju nå ut till hela bygden. Vi ville ju skapa någonting som är både hållbart men också kunna folkbilda. Få folk att förstå varför det är viktigt att ha kvar en butik. Varför det är viktigt att organisera sig. Varför det är viktigt att kunna påverka beslut där man bor, och det kan handla om transport, det kan handla om vilken liksom, vilket kött vi vill ha på bordet eller vilka grönsaker vi vill ha, om vi väljer att liksom handla lokalt eller vi väljer att ta in liksom lök från Polen och så vidare. Men i längden så handlar det ju om att ha en social hållbarhet i den lokala ekonomin, som också kan leda till då beslut som vi känner oss mer trygga med och som vi kan lämna efter till våra barn. Och där ville vi få in så mycket folk som möjligt, och det kristalliserade sig sen efter de här möten och så här, att det kunde vara intressant sätt att just bilda ett bygdebolag där 51% av aktierna ägs av en ideell förening. Vilket också var ett sätt att ge folk garanti på att att man inte skulle liksom spekulera bort aktier och såna grejer, men få lite den här identitetsgrejen att, ja, men Kalle som bor där på hörnan och har aldrig rest, men han är också delaktig, han äger en aktie här i sin lokala affär och han handlar här, så det finns en typ av identitetsförankring där också.
Jo, men sättet att organisera sig skapar också ett ägarskap, faktiskt, och känslomässigt ägarskap.
Precis, för jag menar, visst är det ju lätt att skapa ett kooperativ med folk som tänker lika, och som, det finns ingenting liksom som är utmanande i det. Men utmaningen här var ju att vi lever på landsbygden, så därför var det viktigt att få med så mycket folk som möjligt. För det är också ett sätt att öppna en dörr för att fortsätta samtal om utveckling och vad vill vi ut på landsbygden, levande landsbygd, vad innebär det?
Sara, du har ju, som sagt, du jobbar ju på Companion, träffar många olika initiativ, och du sitter själv som ordförande i en förening som äger ett bygdebolag. Mm. Vad är dina tankar kring organisering och kanske kooperativ då? Nu har vi precis fått höra lite att någon som har valt att jobba kooperativt i ett aktiebolag istället för en ekonomisk förening.
Alltså det är ju intressant just det här med vad säger man, retorik kring och vad olika ord betyder och sådär, eller symboliserar. För att en bostadsrättsförening kan ju alla på något sätt acceptera, och det kan ju vara mycket, det kan ju vara borgerligt liksom på något sätt och vara del av en bostadsrättsförening, men det är ju också en form av kooperativ gemenskap, vilket kanske inte så många inser. Men där är det ju helt okej. Liksom. Det är inte så många som ifrågasätter det på något sätt. Bostadsrättsföreningsbegreppet. Liksom.
Mm. Där jobbar man med i den
föreningen. Ja, precis. Men det är ju också en röst. Liksom, en insats är en röst på något sätt. Så det tycker jag är intressant. Att, där ifrågasätter man ju inte den kooperativa idén på något sätt. Nej, som sagt, i Flyingebygden så har vi ett aktiebolag som också är sånt här SVB med begränsad vinstutdelning. Som skapades då för att det är bra att ha olika plattformar med olika juridiska så att säga, möjligheter. En förening är bra på att på vissa sätt och jobba med vissa saker, medan ett aktiebolag är bra på vissa saker så att säga. Och det är alltid från moms och om man ska anställa och sådär. Och i Flyinges fall så var det ju att det handlade om att köpa upp en del fastigheter i byn som stod för fäfot och förföll. Och byn ville liksom köpa upp och restaurera. Så att då använde man aktiebolaget som den aktören då för att kunna göra det. Och så kunna tjäna lite pengar som en ideell förening kanske har svårare att göra så att säga. Utan använda då aktiebolaget för att kunna liksom generera lite kapital som man sen kan använda i föreningen för att göra jobba med det mer idéburna verksamheten.
Vi hoppar över till August som då sitter med i en livsmedelsbutik fast inne i stan då. Så, och ni är ett klassisk ekonomisk förening.
Ja, det är vi. Mm.
Känner du igen någonting av diskussionerna som vi har haft tidigare kring?
Ja, men om man pratar semantik så är väl det i vårt fall har väl det varit liksom ett mer på plussidan. Det är liksom ett honnörsord då, snarare att vi på något sätt har en kooperativ liksom direktdemokratisk så ingång i organiseringen. Där är det liksom en poäng. Men jag tänker en fördel som kan finnas då kanske i relation till ideell förening i organiseringen som det är för oss på något sätt i vår löpande dagliga verksamhet så är logiken ideell. Alla organiserar sig ideellt. Så att vi där tänker jag att vi har liksom praxis från ideella föreningar med oss in i det. Men däremot så har vi ju lagstiftningen för ekonomiska föreningar som styr och som sätter lite ramar och struktur för det. Och det tror jag kanske är bra för oss när vi då driver en butik. Och många så att säga inte har vanan av att vara i den typen av verksamhet utan har annan bakgrund och gör andra saker på dagarna. Så det tror jag kan vara en poäng i det fallet faktiskt, att det finns en lagstiftning. Även om den också gör att det krävs en viss byråkrati och sådär.
Som en mjuk övergång till ett aktiebolag så har man en ekonomisk förening emellan på något sätt. Eller lite så affärsdrivande fast med lite... Ja,
ja nej, men och sen såklart den demokratiska grunden att en medlem en röst. Eller liksom alla har samma röst i föreningens verksamhet. Så den är ju viktig också. Jag associerar också till en verksamhet som vi har varit i en hel del kontakt med tidigare, både jag och Fredrik som är med i samtalet, Sätra Brunn utanför Sala, där man ju i en räddningsaktion i början på 2000-talet köpte loss hela det här området med fastigheter, den här gamla kurorten Sätra Brunn, och bildade en ekonomisk förening just. Och där har man senare utvecklat en koncern med aktiebolag som den ekonomiska föreningen hel äger, om jag minns rätt. Men man har också, för att göra bilden mer komplex, en helt separat fristående vänförening som är en ideell förening som man kan engagera sig i om man har en känsla för brunnen eller en kärlek eller passion för att det här kulturarvet ska leva vidare. Så det är också en variant, tänker jag, att ha den affärsmässiga verksamheten i en struktur och ha en separat vänförening som i det fallet som är ideell. Så hitta komplement som gör att man kan involvera många på olika sätt.
Vi älskar ju att organisera oss, hör jag här nu i Sverige. ska organisera oss på så många olika sätt och som ska hänga ihop. Nej, men det jag känner igen väldigt mycket av det. Spännande att höra, August. Tack så mycket. Sist runt bordet har vi Fredrik Björk. Ni jobbar ju i en ideell förening med näringsverksamhet. Det är bättre att du själv berätta.
Ja, eller rättare sagt, det är faktiskt så att jag jobbar ju på en statlig myndighet, det vill säga ett universitet.
Du är engagerad i...
Så jag är statstjänsteman, myndighetsperson. När jag rättar en tenta så är det ett myndighetsbeslut. Men jag är engagerad också i den ideella föreningen Jallatrappan, som är ett socialt företag. Och det är ju intressant i de här sammanhangen, tänker jag också utifrån hur vi har talat här. Därför att Grunden till, jag har inte varit med ända sedan början, utan jag kom med i Alla Trappans styrelse ungefär ett år efter att Alla Trappan blev till en ideell förening. Och dessförinnan så var det ett projekt faktiskt. Så att Alla Trappan har gjort den här resan också från att ha varit ett projekt som ägdes genom ABF och som sen då gick över till en ideell förening. Så att dagen efter att projektet tog slut så startade den ideella föreningen. Men det är också en särskild ekonomisk, en typ av ekonomisk förening som alltså är ekonomisk förening med näringsverksamhet. Och vilket då har ju varit mycket diskussioner kring det här, och det har varit synpunkter på det här från olika håll. Många som har tyckt att vi i Alla Trappan borde varit kanske en ekonomisk förening istället och så vidare. Men det är ändå så att vi har valt att fortsätta att vara en ideell förening med näringsverksamhet, för det fungerar för oss. Och det har ju delvis att göra just med det här att i en ekonomisk förening så finns det ju ändå ett delägarskap, så att säga. Och det gör det ju egentligen inte i en ideell förening. Du har ju inte en egen andel som medlem i föreningen som du skulle kunna begära att få ut när du utträder ur föreningen, som du skulle kunna göra ur en ekonomisk förening exempelvis. Och det var en viktig del i att vi valde den ideella föreningen för att ha just mer, ska vi säga, folkrörelseorienterad verksamhet. Och det är ju så att jag är ju akademiker och jag är historiker egentligen. Så att jag gillar ju det här någonstans, att se var kommer de här sakerna ifrån. Och våra ideella föreningar är ju en rest, ett spår så att säga, av folkrörelseutvecklingen i Sverige. Så att det finns en slags ideologisk, ska man säga, historia eller ett arv som finns med där. Och jag kan nästan bli så lite tårögd när jag sitter med på årsmöten i exempelvis koloniföreningen där jag är med också. Så här, och man följer de här noga reglerade. Liksom. Så här, det finns något som sitter väldigt djupt där. Väldigt stark kultur som är intressant. Men förutom den här kulturen då, så kan man säga att det finns en särskild logik i de här olika organisationsformerna också, som har att göra med samhällssektorer. Så att en ideell förening är ju så att säga den arketypiska organiseringsformen i civilsamhället. Medan då aktiebolaget har blivit till den arketypiska organiseringsformen inom näringslivet. Och just i aktiebolaget så är det ju den här poängen att man inte har något personligt ansvar. Utan att ens ansvar slutar där aktien tar slut, så att säga. Till skillnad då om man har en enskild företagare, då har man ett personligt ansvar. Och då blir det ju intressant när vi då får de här olika formerna som ekonomisk förening är, som är en slags hybrider. Det talar man om också inom forskningen, alltså hybridverksamheter, där man försöker blanda två olika verksamhetslogiker. En då som är demokratisk och som bygger på en person, en röst. Och samtidigt som man agerar utifrån en logik som är marknadens logik. För att varorna på Ekolivs säljs ju på samma villkor egentligen som varorna som säljs i vilken annan butik som helst. Så man måste anpassa sig till den här. För de här logikerna är ju också någonting då som är anpassade efter lagstiftningen. Så att säga. Och en ideell förening ska ju enligt så att säga, lagstiftningen agera för medlemmarnas ekonomiska intresse. Det är faktiskt det står.
En ekonomisk förening. Ja. Ja, exakt. Ja. Jag tar exempel från mitt eget exempel, Röstånga Utvecklings AB, som då är en föreningsägt aktiebolag. Vi tycker att det är väldigt demokratiskt att en ideell förening äger en kommersiell verksamhet och att den värdegrunden som finns i föreningen är det som ska styra de kommersiella verktygen. Så det är rätt så spännande, och jag håller också med om att det är en hybrid och ett sätt att försöka kombinera de här olika sakerna med det man vill göra och vad det är för syfte man har. Vi har till exempel, jag kan tänka mig, Alla Trappan är väldigt personalintensivt. Och där kanske kostnaderna är i första hand knutna till tjänster.
Ja, visst.
Ja. Och vi jobbar med fastigheter till exempel i Röstånga. Och där är det till och med så att banken nästan kräver att man ska vara organiserad i ett aktiebolag. För att det finns en lagstiftning som är rätt så hårt reglerad i hur man ska driva ett aktiebolag. Om inte ekonomin går ihop så ska det anmälas på vissa sätt för att det ska skötas och så. Och så banken säger att ja, Det är inte fel om ni gör det istället för att det är en ideell styrelse med en lekmannarevisor som ska sitta och äga de här fastigheterna. Så att det är också lite beroende på vad det är för verksamhet man vill göra och hur man vill bjuda in till den här organiseringen. Jag tänkte, August och Sara, ni träffar ju många dels i som rådgivning och i den här kursen som du driver, August, på folkhögskolan. Är det någon tanke kring hur folk väljer att organisera sin initiativ eller när de kommer till rådgivning för kampanjen? Är det självklart att det är ekonomisk förening? Eller är det någon gång det landar i en ideell förening eller ett aktiebolag istället? Och vad är det för tankar kring det eller utmaningar i det hela?
Ja, men absolut. De kanske kommer till kampanjen för de tror att de vill ha en ekonomisk förening. Eller det är väl kanske det som... Men det är inte alls till det som att diskussionen efter diskussionen kanske det handlar om helt andra saker. Det kan vara både aktiebolag och ideella föreningar.
Ja. Och vad är det för tankar man kommer in med då? Eller vad är det för tankar man lämnar med?
Alltså det är väldigt olika. De rådgivningar som jag jobbar med är mycket kringbyggande på landsbygden. Och man vill ta över ett kulturhus eller man vill bygga något boende eller sådär. Och som sagt, de här olika eller associationsformerna har ju olika möjligheter och begränsningar. Så att, lite beroende på vad idén handlar om så landar man i olika lösningar, skulle jag säga.
Det är inget som väger över mot något annat?
Ja, jag skulle säga att en ideell förening för att äga en fastighet kanske inte är det mest optimala. Till exempel om man nu ska hårdra någonting. Men det, nej, jag skulle säga att det landar i väldigt olika lösningar.
Sa du, August?
Ja, men man kan väl också ta ett steg tillbaka och konstatera att ibland när man ska starta igång någonting helt nytt, då kan det ju faktiskt det första steget vara att börja organisera sig informellt också, om vi pratar organisering. Så att det tycker jag är viktigt att ta med sig. Att det, är ju det viktigaste är ju att komma igång kanske i liten skala och pröva någonting, ta steg för steg. Och sen organisera någonting formellt när det är dags att säga att göra något lite större. Men jag tror att arketyperna som har nämnts, ideell förening och aktiebolag, är väl de som de flesta känner till väl. Och sen får man på något sätt gräva lite mer för att komma åt, jaha, finns det ytterligare former, ekonomisk förening, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och sådär. Framförallt SVB-formen såklart är ju väldigt okänd. Så.
Jag skulle vilja haka på August där kring det här med den informella. Liksom, att ofta så börjar det ju liksom med en WhatsApp-grupp. Eller att man har en Facebook-grupp. Eller att man har liksom ett löst nätverk som ändå är lite, ganska organiserat. Men det är inte kopplat liksom någon slags tillgång eller pengar till. Utan kanske bara ett engagemang och ett intresse. Och det är minst lika viktigt, kan jag ju tycka. Som organiseringsform, så att säga. Och ganska effektivt också. Och så den är viktig, tror jag, att ta fasta på innan man så att säga börjar starta, bilda föreningar och sådär. Eller tänka aktiebolag. Man ska inte glömma de där liksom tidiga WhatsApp-grupperna som organiseringsform.
Nej, det finns inte som en juridisk form nu.
Nej, men man skriver väl på något slags avtal, klickar i någon sån agreement.
Men det kanske kommer. Nej, men nätverket som en organisering finns det ju också, men den är ju lite tunn rent juridiskt när man ska gå in avtal och så vidare.
Men jag tänker att det tycker jag är en jättebra poäng, det här med att den informella organiseringen eller den rent praktiska organiseringen, hur skapar vi sammanhang för att göra någonting egentligen? Och vad är det som gör att man känner, vi var inne på i den andra poddavsnittet här om delaktighet egentligen, så att de sakerna ska inte separeras. Och då finns det ju ett annat sätt att organisera sig också. Du nämnde nätverk här, men ett annat sätt som är formellt i någon mening men som är speciellt i sin karaktär är ju projektet som organiseringsform, som är en tillfällig organisering under en begränsad tid och som möjliggör också att man kan samverka ett antal organisationer, företag, myndigheter och liknande kring ett specifikt syfte under en begränsad tid. Så just för så det, jag tror det är en bra idé att tänka också på projekt som en organiseringsform och som en möjliggörare. Och då kommer det att gå vidare mot det här med det juridiska också. Därför att vissa typer av Projektmedel kan man inte söka om man har vissa juridiska former exempelvis. Så det där är också en sak man får vara lite. Det finns ju, om vi säger, Allmänna arvsfonden är ju intressant för många som vill göra verksamheter riktade till unga inte minst. Och då kan man inte göra det med ett aktiebolag exempelvis. Utan då är det liksom ideell förening som är idealformen. Och sen så har en del andra, man ska väl säga att det pågår ändå en process när vissa typer av myndigheter som Vinnova och Tillväxtverket idag blir mer öppna för att också exempelvis ideella föreningar ska kunna söka pengar. Tidigare så var det rätt mycket fokuserat just mot, ska man säga, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Men man får ha en liten... Ibland så är det ju som så att man jobbar i det här informella nätverket för att driva en fråga som man är intresserad av. Och att det här steget till att bilda en juridisk form, det blir kanske just för att man ska söka pengar. Och då är det kanske viktigt att man tänker sig lite grann för. För det är också så att man låser in sig lite grann. Man väl har organiserat sig, så är det klart, det är inte jättesvårt att starta en ny ekonomisk förening om man nu har startat en ideell förening. Men det är ändå en apparat kring det hela. Som man ska tänka lite bortom de här projektmedlen som man ska söka också.
Jag är ju själv en förespråkare av flera plattformar. Man kan göra att man kan jobba kanske med lite olika verktyg på olika sätt. Vissa skapar en finansiell mobilisering. Andra skapar, klassiskt ett aktiebolag eller ett bygdebolag, kan skapa den sociala mobiliseringen. Medan en ideell förening kan skapa den sociala mobiliseringen. Men de möjliggör de någonting och hänger ihop. Och jobba mot samma ändamål ändå på något sätt. Och olika finansiärer kan finansiera olika projekt och man kan samverka med olika projekt. Om vi drar tillbaka det till butiken i Önneköp då, tänkte jag att har ni kollat på flera exempel runt omkring? Finns det exempel där på organisering i, alltså man hittar ett brett sätt att organisera butiken? Känner du till några runt omkring där?
Ja, där är ju Hörröds lanthandel. De har ju en ekonomisk förening. Och sen är det ju Torne Hällestad. Men de är, jag har inte riktigt greppat det där med Torne Hällestad. Jag tror att de samäger eller kooperativt äger lokalen där lanthandeln verkar, men så är det bara en eller två stycken som äger själva lanthandeln. Och sen andra exempel också, och där är ju just angående ägandeform inte så som vi har pratat ideell förening och SVB. Det har jag inte sett som lanthandel då. Men kooperativ finns och ekonomisk förening och så vidare. Och faktum är att en av de små rapporterna jag läste från Hela Sverige ska leva var att när de hade gjort en undersökning, jag tror de hade undersökt 15 olika lanthandlar, där hade de ju konkluderat att många tror, eller 8 av 10 tror, att för att det ska vara hållbart i längden så måste man samäga eller byta ägandeform. Så att det var också en viktig del av den här hypotesen som vi intuitivt hade, faktiskt finns förankrad någon annanstans. Och inte minst för att Sverige kommer ju, som du sa, från ett historiskt perspektiv där man har liksom organiserat sig i kooperativ, fackföreningar och så vidare, varit väldigt starkt. Det finns ett starkt civilt engagemang just i den här föreningsformen. Jag menar, ute på landsbygden finns det massa fotbollsföreningar och idrottsföreningar och så vidare. Så att det finns nog någonstans i ryggraden hos svenska folket just det här. Organisera sig.
På vilket sätt gör ett brett ägande från lanthandel gör den mindre sårbar?
Jag skulle nog vända retoriken där och säga att det inte att den gör den mindre sårbar, utan kanske starkare och mer möjliggör att den hållbar i tiden. För att det ska inte hänga på, eftersom vi pratar om service på landsbygden, så är det ju ett mer strukturellt begrepp än bara daglig varuhandel. Därför det har en annan klang. Liksom. Det är en lanthandel som är en servicepunkt, inte bara någonstans där man köper mjölk eller cigaretter eller snus. Så att jag tror att det gör det mer hållbart i tiden, plus att det finns, det utvecklar servicen om man är flera stycken som kan äga under demokratiska former, där man också kan påverka vilket sortiment man har, vilken service man har och så vidare.
Jag har en fundering där som jag tänker också, att jag tror vi sa vid något tillfälle tidigare här att alla som handlar i lanthandeln på sätt och vis också ingår i en form av ägarskap. Utan deras medverkan genom att handla varorna så skulle förutsättningarna inte finnas för butiken att existera heller. Det tror jag är en sån där intressant tanke. Och jag var inne på det här att man ser liksom aktiebolaget som en slags arketyp då för näringsverksamheten och att den är anonym och så vidare. Men samtidigt är det ju som så att butiker är ju ändå inte anonyma. Och jag tänker att även ifall så Ekolivs på något vis då verkar inom på marknadens villkor som en butik vilken som helst, så är det ju inte en butik vilken som helst. Och jag misstänker att en hög andel av kunderna är medlemmar eller vänner till medlemmar och liknande. Så att någonstans så kan man säga att det här, det är inte så enkelt. Utan att det blir komplext. Och när man, jag gillar det engelska ordet business. För någonstans så associerar det till busy. Och att när man handlar så är man också del i en slags rörelse. Så det blir också en form av medverkan i någonting. Man medskapar någonting när man handlar. Jag brukar säga när det gäller Jallatrappan också att om vi jobbar mycket i samverkan med olika typer av företag inom näringslivet. Och jag brukar säga det att om vi får välja mellan att få en gåva på 100 000 kronor eller att få så att säga, göra affärer för 100 000 kronor, så väljer vi alltid att göra affärer. Därför att i det så händer någonting. Vi lär oss och de som vi arbetar med lär sig av oss förhoppningsvis.
Om man ska hitta breda lösningar, vad är den, och du ut och träffar olika initiativ som är intresserade av detta, vad är den stora utmaningen med det då?
Alltså,
eller varför har inte alla breda lösningar, alla initiativ borde ju som alla bra idéer alltså borde organiseras på ett sätt så.
Det handlar ju mycket om cashflow och hitta kapital för att kunna göra investeringar och sådär, och mycket och kunna betala arbetskraft och lön till folk som man anställer och sådär. Och då har man lite olika ingångsvärden, har jag märkt att vissa tänker mycket att det här är min idé och min vision och vill driva igenom det på sina villkor, och då kanske man har svårt att få engagemang utifrån och få folk att känna delaktighet för att de vill driva igenom sin idé. Medan andra kanske tänker att de bjuder in, jag har en plats, jag har en verksamhet, jag har en kanske en lite, ja. Och så bjuder in brett och kan få engagemang och få liksom input och så. Så det är lite olika bevekelsegrunder vad som kan ge olika resultat. Och det är också det här med att som Fredrik var inne på, att söka projektmedel för att driva saker och ting kräver ju naturligtvis, om man ska få indirekt skattepengar för att göra saker och ting, så tycker jag att då ska man dessutom kunna bjuda in brett. Då ska det ju vara att då ska det ju ge samhället något tillbaka i slutändan, inte bara den enskilda liksom näringsidkaren. Då måste man ju tänka brett och bjuda in till delaktighet och skapa en organisation som gör det, så att säga, för att få de här skattemedlen. Det är min personliga åsikt i alla fall.
Ja, men det är ju därför du är här och inbjuden. Jag tänker att vi tar en avslutande runda kring det här med organisering och om vi har några speciella utmaningar eller tankar kring detta. Och ska vi... Och jag tänker att vi börjar med Sara. Som...
Ja, jag tänker på... Som vi var inne på, det här med att när man är en kund i en butik, oavsett om det är en lanthandel, men det kan ju också vara en liten kvartersbutik in i stan eller en liten kooperativ butik in i stan, så är ju det här med, alltså det handlar ju om det här med relationen någonstans. Man kommer tillbaka till det liksom, att man är inte bara en kund som köper en vara, utan det är också det här att man är en del av någonting om man skapar en relation med den personen som driver affären och trogna kunder, och att man kommer tillbaka. Man känner, för man får någonting mer av det. Jag kan lika gärna, varför går jag hellre och köper min mjölk där än där? Jo, det är för att det kanske är en trevlig person som står bakom disken. Det är mycket det mänskliga mötet, tror jag, som är viktigt också i just de här små servicelösningarna som en lanthandel eller en kvartersbutik in i stan är.
Ja, men jag tänker också att det kan vara bra att poängtera den här intressanta logiken som finns i att ha flera kompletterande former för att kunna involvera fler. Den som tycker det är spännande att gå in och deläga finansiellt och köpa en aktie, och den som gärna vill gå in och jobba ideellt med sin tid och som känner en närhet liksom till föreningsformen och har det i ryggmärgen på något sätt. Det där är ju himla spännande, och jag tycker de här den liksom lokala praktik som finns i Röstånga och på andra håll där man just kombinerar, som ni utforskar nu i Önderköp också, alltså ha en ideell förening och sen ha ett bygdebolag som man kan köpa aktier i. Det där tror jag vi ska försöka bygga vidare på också i staden. Mycket viktigt på landsbygden också, ju såklart, för att tänka in de som också kommer som turister och semesterboenden, sommarboenden, som det ju är på en hel del håll på landsbygden, tänker jag mig, kunna involvera så att säga allihop som rör sig på något sätt.
Ja, jag har lite praktiska tankar här kring organisering, och jag tror en viktig sak i kan nog vara både i SVB och i ideella föreningar, det är styrelsen kan vara en viktig kraft i att sprida, i att förankra på olika sätt. Så det kan ha rätt stor betydelse om att man jobbar liksom långsiktigt med att hitta människor som kan vara med där och som vill vara med där och bidra på olika sätt. Det är en egen erfarenhet. Och i det så tänker jag också att man ska våga tänka utanför the usual suspects. Så kan vi gå utanför våra vanliga nätverk, kan vi kanske hitta andra nätverk runt omkring som redan är befintliga, som vi kan liksom klocka in i. Kanske vi ska få in någon från den här andra nätverket eller någonting i den stilen, som på något vis då skulle kunna kicka igång våra tänkesätt och hitta nya lösningar, sprida vår idé, bredda engagemanget och så. Att våga tänka lite nytt och annorlunda. Och det kopplar också an till det här med organiseringsform. Att vi, det vet man lite grann från forskning, att man tenderar att organisera sig på likartade sätt i likartade områden, om man säger så. Det finns en slags kultur av hur man ska organisera sig. Och det kan också ha att göra med ens egen erfarenhet. Har man själv varit involverad i ideella föreningar tidigare, så är man mer benägen att starta en ideell förening igen och så vidare. Har man en bakgrund inom näringslivet, så blir det kanske aktiebolaget som ligger närmast till hands. Och jag tänker, det kommer du kanske ihåg också, Nils, vi var på resor i Basken för några år sedan. Och där så lyfter man fram hos en del att på grund av den starka ställning som kooperationen hade där, så var det för många så att när man startade en ny verksamhet så var default mode, det var att starta ett kooperativ. Det var inte att starta ett aktiebolag, utan vill man starta näringsverksamhet så var tanken att ja, men då måste det vara ett kooperativ. Det är så man gör det, så att säga. Så frågan är, vad är normalen, så att säga?
Ja, det beror nu på vilken kontext den är.
Ja, och då ska man kanske våga tänka lite grann utanför. Och vad händer om vi gör så här och tar det här som är lite ovant och som känns lite så här, lite farligt eller spretigt? Men kan jag verkligen vara med och starta ett aktiebolag? Men jag är ju inte sån. Ja, men vad händer då? Är det farligt? Det bits inte.
Men jag tror att utmaningen för att vara så inkluderande som möjligt är just att hitta vad ni har pratat om, olika former liksom, så att alla kan känna att de är delaktiga på sina villkor. Och såklart hitta alltså försöka hålla igång den här lågan i att det ska vara roligt. Det handlar om det liksom, att man ska kunna påverka, men man ska kunna ha roligt liksom på vägen, tror jag.
Och det som är viktigt är väl kanske att vi hittar den här hållbarheten. Det har blivit extra tydligt här våren 2020. Att de sätten vi organiserar oss på är inte så... De är väldigt sårbara. Och då måste vi på något sätt hitta kanske nya sätt att och tänka nytt och lite innovativt kring att äga en del av de här samhällsfunktionerna ihop så att de finns kvar och blir hållbara. Och vi vet inte vad nästa utmaning är. Och då finns det ett värde kanske ändå i att kämpa för att hitta de här olika sätten och bjuda in det på. Så det blir mer resilient och mindre sårbart. Tack så mycket för ett fint samtal. Vi kör applåderna här också. Yeah.